I-2010, ja, det ska jag tala om, och jag tänker också tala om lite om det som ligger utanför I-2010, för att egentligen så är ju I-2010 ett program som är presenterat av en kommissionär i ett direktorat, eller som förestår ett direktorat. Och jag tycker inte alls att det egentligen täcker vad som behöver göras för industrin, utan det finns andra saker som också behöver göras. Det här har vi sett. Vi tycker dels att målen återspeglar ju att branschen har en väldigt stor betydelse. Det är liksom betydelse inte bara för sin egen verksamhet, utan det har betydelse för konsumenten, det har betydelse för andra branscher. Vi tycker kanske dock att de här målen är inte särskilt operativa, de är politiska. Man talar om ett öppet samhälle för alla, man talar om ett gemensamt europeiskt informationsområde. Det är inte riktigt operativt. Så att, jag återkommer lite till detta. Frågan om varför USA är bättre produktivt än Europa nämnde Peter. USA låg ju länge till som Europa gjorde, nämligen att, som Nobelpristagaren Solow sa i mitten på 90-talet, eller var det slutet på 90-talet, att dataåldern kan man se överallt men inte i produktivitetsstatistiken. Men plötsligt så började USAs IT-investeringar ge effekt, och kanske också i Sverige. Jag är inte någon specialist exakt på det. Men tyvärr så har ju Europa i snitt lägre investeringar än USA, och det har lett till att vi har minskat vår produktivitet medan USA har ökat sin produktivitet. Och nu kommer Kina och Indien. Så att jag tror inte alls vi ligger så där jättebra till. Och dels tror jag att vi kommer få väldiga svårigheter om inte vi riktigt satsar. Jag tror att Sverige är den del av Europa som kanske klarar sig bäst. Men det finns många av andra länderna inom EU25 som kommer att få stora svårigheter. Om man tittar på IT-branschen, ICT-branschen, så finns det ju ett antal distinkta, tycker jag, eller tycker vi, sätt som det fungerar. Dels har man ju branschen som sådan, med sysselsättning, med förädlingsvärde och så vidare. Där ser vi en gradvis förändring från tillverkning till FoU-arbete och design och alltså konstruktion av nya produkter. Och sånt där. Tillverkningen rör sig bort ifrån Europa, framförallt inom ICT-branschen kanske. ICT är ett verktyg för andra branscher som ger möjlighet till att höja produktiviteten och kvaliteten. Och det har vi kanske sett för lite av i Europa. För konsumenterna så levererar ju ICT nya avancerade produkter. Och det är ju egentligen bara att tänka efter hur läget var 1990 och hur det är idag när det gäller mobiltelefoner till exempel, så inser vi att vi plötsligt har haft en revolution. Vi kan tänka efter hur det var före 1995 och när World Wide Web kom. Det har blivit en revolution i vårt sätt att kommunicera. Så att det är väl en väldigt viktig sak. Och slutligen så ser vi ju att, och det har ju sagts många gånger, att bredbandsnät och så vidare kommer att bli förutsättningen för tillväxt och välfärd i fortsättningen. Det blir som ett vägnät eller ett järnvägsnät, fast för framtiden. Om man tittar operativt på vad som behöver göras, så är det väl, tycker vi, tre saker. Dels ska man stödja industrins utveckling. Det är vad EUs prioritet 2 är. Man måste stödja användningen av ICT hos konsumenterna och även då hos företag och så vidare, för att få marknaden att växa och för att minska den digitala klyftan. Och slutligen så måste man stödja på något sätt utbyggnaden av avancerad infrastruktur. Bara för att ha den. Därför, ja, jag återkommer till det, men det är en hönan och ägget situation här. Har man inte en bra infrastruktur så är det väldigt svårt att utveckla tjänster för det. Så om vi börjar med industrins förnyelse och tillväxt. Så om man inte koncentrerar sig enbart på Europa, på Europakommissionen, så kan man ju se det att kommissionen, de gör nog egentligen allt det de kan. De har program för det mesta av det som de har inflytande över. Men medlemsstaterna måste ju också göra något. Och tyvärr så ser man i Bryssel väldigt ofta att, att det pratas så väldigt mycket om vad kommissionen ska göra och kommissionen ska göra ditt och datan. Men medlemsstaternas regeringar, de hukar lite bakom där och säger att ja, ja, det är FP7 liksom. Vi behöver inte göra så mycket för det här forskningsprogrammet kommer ju på europeisk nivå och så där. Det är väldigt viktigt att, att man inom medlemsstaterna gör vad man kan. Och jag gör verkligen ingen kritik av Sverige här, för att jag tror att vi är de, den regeringen som kanske gör mest, eller åtminstone bland de bästa. Men även där finns det många andra medlemsstater som gör väldigt mycket mindre. Jag tror det är viktigt att ha klart för sig att man ska inte bara titta på USA när man söker lösningar här. Jag tror att, att det finns väldigt bra exempel inom alla områden inom Europa. Inte inom alla länder, men ett, en eller ett par eller tre länder har väldigt bra lösningar som kan appliceras på de andra. Vi har ju sett i det irländska undret till exempel, de, vad de har gjort är ju ofta värt att, att titta på för andra länder. Sverige och de nordiska länderna anges ju ofta som föregångare inom IT-området. Och vad som behöver göras är ju betydligt bredare än vad I-25-programmet syssla med. Mera investeringar, det har att göra med ramvillkoren för företagsamhet, det är tillgång på riskkapital och så vidare. Industriella FoU har vi talat om, det är viktigt. Tyvärr kan inte EU driva fram den biten särskilt mycket. Man kan ha industriell FoU-verksamhet som program som så att säga stimulerar industrin och har kontakter europeiskt och sådär. Men det är ju trots allt en väldigt liten del av vad som kan göras. Och för ett industriföretag som Ericsson som jag då jobbar för, nu kommer jag på att jag skulle tala om vad ICTA var, men det ska jag strax göra. För ett industriföretag som Ericsson så är ju omkostnaden för att delta i det europeiska FoU-samarbetet ganska stora. Och frågan är om egentligen pekuniärt vinner så väldigt mycket på att köra våra program tillsammans med andra där. Därför att det är väldigt mycket byråkratisk friktion där. Men samtidigt så får vi väldigt bra kontakter. Så att man deltar där därför att man har hela branschen där man kan diskutera fram ramsatsningar. Man kan till exempel få en bra grund för standardisering i de här programmen. Men som sagt, om man vill expandera hela volymen så tror jag inte i vägen att gå över EU, utan det måste nog varje stat för sig se till att det händer och varje industribransch för sig. Innovativa företag är viktigt. Finansiering, tillgång till marknaden. Inre marknadsåtgärder inom EU är väldigt betydelsefulla för småföretagen. Och det här tjänstedirektivet som nu äntligen tycks komma igenom parlamentet är ett stort steg framåt, även om det kunde varit ännu bättre. Stödjande åtgärder på skatteområdet är viktigt. Byråkrati och korruption. Vi har inte så mycket här i Sverige, men det finns andra länder som har problem med detta. Och slutligen, men inte minst, kvaliteten i högre utbildning. Där måste vi i Europa göra väldigt mycket. Vi ligger långt efter i snitt, långt efter USA. Vi har dåliga kontakter mellan industri och högskola. Och vi har dåliga kontakter mellan universiteten. I Europa är det naturligt för en forskare att kanske jobba vid ett universitet hela livet eller och inte göra någonting annat. I USA så är det otänkbart. Där flyttar man mellan framstående universitet och byter idéer. Och det skapar en helt annan kreativ miljö än vad vi har i de flesta europeiska högskolor. Det finns några undantag, men jag ska inte gå in på dem. En sak som är viktig tycker jag och som jag tycker att I-25-programmet som det är skrivet missar lite är att man förstår inte riktigt vad innovation är. Man tror att innovation är någonting påhäng efter forskning, så att när man har forskat färdigt så innoverar man fram en produkt. Det hänger inte alls ihop på det sättet. Utan innovation är en affärsprocess som kreativa personer och entreprenöriella personer gör. De tar ofta stora personliga risker när det gäller att starta ett företag. Och skattmasen är tyvärr ett hinder som är allvarligt för många småföretag. Därför att så fort någon startar ett företag så blir han betraktad som skattesmitare och ska hållas efter. Och det där är någonting, tror jag, som själva den attityden mot småföretag är väldigt, väldigt viktig. Innovation är som sagt inte detsamma som FoU. FoU är viktig, men man måste också investera mycket. Och en hel del innovationer är inte baserade på FoU. Jag tog två exempel som är ganska kända, med det löpande bandet eller Ikeas platta paket. Innovationer som har förändrat hela industrin, som inte bygger på forskning. Så att man kan inte säga det, att det kommer först forskning och sen kommer det produkter. Det är inte så det fungerar. Den tror jag finns i de flesta länder. Men vi har ju märkt det. Jag hoppas att den regering som tillträder nu verkligen tittar på det här. För att det är, säger man sig vilja främja småföretag, så måste man nog titta på de här aspekterna också. Jag blev väldigt glad i förrgår när jag såg vad som kom ut av Lahtimötet den 20 oktober. Där regeringscheferna och statscheferna träffades. Och där har man faktiskt, tycker jag, en mycket bättre beskrivning av innovationsprocessen än vad som finns i I-25-programmet. Det talas inte så mycket om forskning, det talas om inventions som vi inte utnyttjar genom att göra nya produkter av dem. Och att de små startups, de kommer upp, men sen så blir de aldrig särskilt stora, därför att de har väldiga problem med finansiering och annat. Och de förslag som lagt i mötet lägger är faktiskt väldigt, väldigt bra också, tycker jag. Med förutom R&D så är det stronger links between academia and business. De uttrycker sig inte så, men de säger det. Och improve financing, IPR and standards. Standard setting kanske borde stå där, för att de påpekar det problem vi har i Europa, att vår standardisering är nog bra på många sätt, men den tar för lång tid. Och det gör att vi ibland kommer på efterkälken. Nu kan jag ta en andetag och förklara vad ICTA är. ICTA betyder då European ICT Association. Och det är då ICT-företag i alla olika länder och de organisationer som finns för ICT-företag i olika länder som har en gemensam organisation som finns i Bryssel. Stora företag är direktmedlemmar. Det finns drygt 50 direktmedlemskap, och sen finns det då knappt 30 industriassociationer som företräder ICT-industrin i de olika medlemsländerna. Och det är fler än 25, därför att i vissa länder finns det flera stycken som företräder då dels dataindustrin och telekomindustrin. Men denna organisation, som sagt, jobbar mycket med det här, och de har en särskild arbetsgrupp som heter I-2010. Och jag har varit issue leader för den under en period ända fram till för ett år sedan ungefär. Nåväl, om vi kommer tillbaka om den andra åtgärdsgrupperingen, alltså användningen av ICT. Där är ju en grund för att veta vad man ska göra är just konvergens, som Peter nämnde här. Att de tjänster som man vill främja hos konsumenterna, de kan komma över flera olika plattformar och flera olika nätverk. Och det är viktigt att inte sätta upp några slags hinder och problem i den processen. Det behövs ett enhetligt regelverk, och det finns ju i princip det på europeisk plan. Vi har något som är då regelverket för elektronisk kommunikation som håller på att ses över. Och kommissionen kommer med en kommunikation om det i januari, tror jag. Men det kommer inte bli stora ändringar, utan vi kommer i stort sett hålla här. Men vi tror att en viktig sak som måste ske är att reglerna mellan olika länder måste vara bättre harmoniserade. Därför att vi behöver ha en marknad för ICT-tjänster. ICT ska det stå, inte ITC. Alltså, till exempel, tänk efter, har ni hört talas om någon som har köpt ett teleabonnemang som täcker mer än ett land? Vodafone har pratat lite om det, men i slutändan så är det fortfarande det ett land. Och sen så förser man sig då när man går över gränsen, så får man betala väldigt mycket mer. Och det är egentligen fullkomligt nippligt, men vi påstår att Europa är en enhet. Så det är klart att varje abonnemang skulle gälla i hela Europa. Men det är naturligtvis tjänstmöjligheterna som är problem där. Men jag tror att det här är väldigt viktigt att vi till början med ett gemensamt regelverk som också tillämpas på samma sätt i olika länder. För att göra det intressant för operatörerna att sälja tjänster som går inom hela den marknaden. Regulativa barriärer för detta måste tas bort. Det finns några här. Den viktigaste barriären, det är just detta att det inte finns harmonisering. Och vi ska ju ha klart för oss också att den framtida marknaden för kommunikationer kommer vara global. Så att vi måste respektera den globala karaktären och vi får inte skapa någon slags fästung i Europa som håller försöker hålla andra ute, utan vi måste acceptera att China Telecom etablerar sig i Europa till exempel, och vi Deutsche Telekom etablerar ju sig i Amerika och så vidare. Så att, det är viktigt att försöka vara öppen här. Det finns ingen enkel lösning på allt detta, utan det här är en process som vi måste driva att bli mer och mer samspelta mellan olika länderna. Den här översynen som nämndes av det regulativa ramverket, en viktig sak som vi tror där, det är ju att man försöker minska antalet delmarknader. För att i somliga länder har det blivit alldeles groteskt. När man har 18 delmarknader och sen blir det subdelmarknader. Till exempel så hade man i UK i Storbritannien en delmarknad med internationella kommunikationer för Birmingham-området. Och jag menar, man kan ju dela upp marknaden hur man vill så att man slutligen har monopol på alla typer av tjänster. Om man däremot försöker se lite större marknader så upptäcker man hur pass mycket konkurrens som det verkligen finns. Mobil-tv är ett exempel på konvergens, och där har vi ju haft problem med tv-regulatorerna, tv-regleringsmyndigheterna, som säger det att det är väldigt viktigt med nationellt material och det måste finnas regler och ditt och datan och sådär. Och det här är ju troligtvis ett väldigt hot mot en sån här marknad om man börjar ställa villkor på att det ska finnas ett visst mängd nationellt innehåll, till exempel i det som serveras från olika operatörer och sådär. Vi tycker att detta är definitivt något som konsumenten måste bestämma själv. Det finns ju folk som talar arabiska i Frankrike till exempel, som inte alls vill ha franskt innehåll utan vill ha arabiskt istället. Det finns samma sak i Sverige, det finns ryssar och finnar och vad som helst. De måste få möjlighet att söka sitt eget utbud. Och där, det är definitivt inget som behöver regleras, anser vi. Och det här är ju något som kommer. Ja. $100 miljoner står. Och ja, det tror jag nog är världsmarknaden. Det ska jag inte svära på. Det är i alla fall en stark utveckling och analytiker kan ju inte veta allting. Va? Men vi ser framför oss en stark utveckling. En grupp användare som är viktiga är regeringarna. Och det har nämnts här också att e-government måste vara ett område där som nästan går före och visar vad som kan göras med integrerade tjänster över Europa. Och sådär. Och det här arbetas väldigt, väldigt framåtsyftande och ambitiöst inom det här området av de europeiska regeringarna, och det tycker vi är väldigt bra faktiskt, därför att, men tyvärr så finns det fortfarande det att man gör investeringar i system som inte är kompatibla eller interoperabla med andra länders system. Det finns för mycket skråtänkande där kanske. Väldigt många myndighetsområden vill ha en egen lösning, för de säger att vi har så speciella krav så vi måste göra något alldeles eget. Vi tror nog att om man försöker ta ett helhetsgrepp på det här så kommer man upptäcka att det inte är så många områden som har så väldigt speciella lösningar. Så att det där är det viktigt att man jobbar på.
Men vad menar du där? Medborgarna vill ha mer samarbete mellan regeringen?
Ja, då är det klart att om du går ut och frågar fru Karlsson på gatan så kommer de inte säga att jag vill ha mer samarbete mellan Sverige och Danmark när det gäller det här. Men när de får frågan inom ett område, hur vill ni ha det här nu när vi ska, ja, vill ni till exempel kunna söka ett svenskt pass från Belgien och så vidare. Uttaget den typen av tjänster, så vill de att det här ska ju klart vara samarbete så att det blir enkelt i Europa att få all den hjälp som man behöver. var man än är och vart man än vill vända sig. Ja, men det här är bara säger att jag tror medborgarna vill ha det också. Men som sagt, det jobbas faktiskt mycket. Jag vill inte säga att det här området är eftersatt och sånt här, utan jag tycker nog att det händer faktiskt en hel del här. Slutligen så tycker jag att infrastrukturen är en väldigt viktig sak. Och den har, som jag sa, det är lite hönan och ägget. Va? Men om man tittar på det här, de här fina kurvorna över hur bredbandsaccessen ökar och sånt där. Va? Det är ju väldigt imponerande då med tillväxter på stora procenttal varje år och sådär. Men så tittar man på vad är det som de går över. Alla går över kopparnätet. Det är väl bra i och för sig att man kan utnyttja en resurs som man har. Och använda VDSL2 och sånt där och komma upp till 10 megabit i sekunden eller vart man kommer nu. Ännu mera. Men trots allt så är det liksom inte riktigt något som är hållbart för framtiden att enbart göra det. Man frågar sig, vad är de nya näten? Och det är det här adder, det är det här lilla röda grejen i botten där som är fiber och allt annat. Och det tycker vi nog inte är riktigt tillfredsställande. Där borde man varningssignal tycker jag. En dag kommer man slå i taket här och upptäcka att kopparn räcker inte till. Vi måste göra något annat. Vi måste ha regler som främjar investeringen i infrastruktur. Den finns inte idag. Och jag återkommer till det. Ja. Förlåt? Ja, jo. Det. Men man kan ju börja med en grundönskemål om någon en megabit per sekund. Och sånt där. Sen kan man ju ha högre krav också. Det finns ju en geografisk klyfta i den här digitala utvecklingen som nämndes här, att det är många som inte har fått det där. Och där ser vi ju att en mobil infrastruktur är ju ett realistiskt alternativ. Ericsson har ju under ett års tid nu i Australien installerat vad vi kallar för HSDPA, som ger alltså användarna ungefär 2 megabit i sekunden över luften. Det når 98% av Australiens befolkning idag. Det betyder inte 98% av ytan, utan det är mycket öknar och sådär. Men alltså 98% har det idag genom en rent kommersiell process. Så att det går att utnyttja detta. Jag vet att en av de stora operatörerna i Sverige kommer att annonsera HSPA-premiär om ett par veckor bara. Och jag vet inte exakt vad deras teknisk grad idag är i, men det är väl mer än 90% av befolkningen. Är det inte det? Vad ligger de tre stora UMTS-operatörerna på? Ja, just det. Ja, det är invånarna. Ja, nej, jag säger inte med en geografisk teknik. Men alltså, så att ganska snart kommer vi också i Sverige ha kanske 95-96% teknik av någon form av bredband. Sen är det en prisfråga. Ja. Ja. Alltså HSDPA bör ju i ostört tillstånd ge 2,6. Så att jag tycker att det kanske kan accepteras av bredband. Sen är det fråga om tariffer naturligtvis. Är det jättedyrt så blir det inte använt. Men i allmänhet så ser man ju nu att marknaden för bredbandsaccess, den kommer från olika håll. Alltså leverantörerna kommer från olika håll. Kabel är inte så stort i Sverige, men det finns ju i storstadsområdena. Vi har XDSL i koppar då. Vi har mobila nätverk som kommer. Och vi hoppas också få alternativa nätverk. Dels finns det de här licenserna för bredbandsaccess som blir då en teknik som mer lämpar sig för fixed access eller åtminstone nomadic access. Men det kanske kommer flera och vi har ju även några som lägger ut lokal fiber och sånt där. Men vi tycker att den här bilden visar ändå att risken för att det skulle uppstå ett monopol på access-sidan igen, vilket ju liksom är den här hemska saken som hänger bakom regulatören, att vi måste verkligen se till att det inte blir ett nytt Telia som kontrollerar accessmarknaden och sådär. Jag tror den är väldigt liten och den minskar för varje dag. Och det gör det att jag tycker att frågan om utbyggnad av näten med nya teknologier är så viktig så att den borde få ta över den här rädslan för nya monopolister. Alltså högre datahastigheter är nödvändigt för att vi ska utveckla nya tjänster. Man kan inte säga det att liksom, ja, den dag det finns nya tjänster så kommer man bygga ut, därför att det blir inte någon utveckling, det blir ingen marknad förrän det finns ett nätverk. Här behövs på något sätt någon push någonstans. Och vi tycker det att access till nyutbyggnad, till exempel lokala fibrer. Det finns ingen anledning varför den som bygger ut en lokal fiber inte skulle kunna få åtnjuta den fördelen att göra det. Åtminstone under en viss tidsperiod. Varför ska andra få access till den fibern? De har ju access till koppar, de har ingen sämre situation. Varför ska de få access till allt som nytt som byggs ut? Vi tycker det är en felaktig politisk prioritering. Vi tycker att man måste använda strukturfondspengar, och det finns ju både på EU-nivå och regionala fonder i Sverige. Och detta har ju skett i stor utsträckning via Norrland. Och det är nu angivet uttryckligt att telekominfrastruktur är ett ändamål för EUs strukturfonder. Det var inte så tidigare, men det användes ändå för det. Och vi hoppas att det kan användas mera. Det är idag en väldigt liten procent av strukturfondspengarna som används för den här framtida infrastrukturen. Och vi tror att det vore motiverat att ta mera. Och sen så är det väldigt viktigt att multimediaregleringen stödjer nya tjänster över nya nätverk. Så att man inte genom att hålla vid gamla, så att säga, monopol-tv-regler, som man kan kalla det för, förhindrar att nya tjänster och nya aktörer kommer fram och kan göra sig gällande. Tack för ordet.
Tack så mycket.